Följ med mig till Andra Samuelsboken kapitel 7. Så ska vi läsa därifrån den första versen och vi läser i Jesu namn. När nu kungen satt i sitt hus och Herren hade gett honom ro från alla hans fiender runt omkring, sa han till profeten Natan: här bor jag i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan sa till kungen: gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, för Herren är med dig. Men den natten kom Herrens ord till Natan: gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dag jag förde Israels barn upp ur Egypten ända till idag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Har jag någonsin där jag flyttat omkring med alla Israels barn talat och sagt så till någon enda av Israels stammar, någon som jag satt till herde för mitt folk i Israel? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nu ska du säga så till min tjänare David, så säger Herren Sebaot: det var jag som hämtade dig från betesmarken där du följde fåren till att bli furste över mitt folk Israel. Jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Jag ska göra dig ett stort namn som de största namnen på jorden. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att det får bo kvar och inte oroas mer. Onda människor ska inte förtrycka det mer som förr, sedan tiden då jag satte domare över mitt folk Israel. Jag ska låta dig få ro från alla dina fiender. Nu förkunna Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far, han ska vara min son. Gör han något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors ris och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom, som jag lät den vika från Saul, som jag lät den vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Alla dessa ord och hela denna uppenbarelse talade Natan till David. Då gick kung David in och satte sig inför Herrens ansikte och sa: vem är jag, Herre? Och vad är mitt hus eftersom du har fört mig ända hit? Och ändå är det för lite i dina ögon, Herregud. Nu har du talat om din tjänares hus i framtiden och detta till undervisning för människorna, Herregud. Vad ska David säga mer till dig? Du känner din tjänare, Herregud. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och gjort det känt för din tjänare. Därför är du stor, Herregud, för ingen är som du. Det finns ingen annan Gud än du efter allt vi har hört med våra öron. Finns det något enda folk på jorden som ditt folk Israel? Det som Gud själv kom och friköpt åt sig som sitt eget för att göra sitt namn känt. Du har gjort storverk för dem och förunderliga ting för ditt land inför ögonen på det folk du friköpt från Egypten, från hedna folken och deras gudar. Du har gjort ditt folk Israel till ditt folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, Herre och Gud, min Herre och Gud, för evigt det ord som du har talat om din tjänarens hus. Gör som du har lovat. Då ska ditt namn upphöjas för evigt och man ska säga: Herren Sebaot är Gud över Israel. Så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. För du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: jag ska bygga dig ett hus. Därför har din tjänare funnit frimodighet att be denna bön till dig. Och nu, Herre Gud, du är Gud och dina ord är sanning, och du har lovat din tjänare detta goda. Må nu god och välsigna din tjänares hus så att det blir kvar inför dig för evigt. För du, Herre Gud, har talat. Och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat för evigt. Herre, vi ber att den här stunden av förkunnelse ska vara ett lyssnande på många olika sätt. Och vi ber att ditt ord ska ha en framgång i våra hjärtan och i våra liv så att det påverkar den värld vi lever i. I Jesu namn. Amen. Jag slutar aldrig att fascineras av berättelserna om David. Lillebror i Isais familj, den minste. Herdepojken som han var lika skicklig med sin käpp och sin stav och sin slunga som han var med sin harpa. Han som var både en sångare, han var en diktare och han var en krigare. Han som mötte jätten Goliat just med sin slunga och några stenar och som är en enda sten. Gör man så, tror ni? Så snyggt ut, va? Kom ett ljud också. Fällde jätten Goliat. Han som blir svärfar. Eller han som får inte, han blir svärfar, men först så får han kungen Saul som svärfar. Och det ser ut att gå ganska bra, men svärfar ilsknar till på honom rejält. Och börjar jaga honom, han blir avundsjuk på David. Och David får fly och han gömmer sig undan i klippor och allt möjligt. Det är många berättelser där. Och samtidigt så är Sauls son som skulle enligt kungaföljden då ärva tronen. Jonathan, det blir Davids bästa vän liksom. De är supertajta vänner. Till slut blir ju David kung i hela Israel. Först några år bara i Juda och sen så i hela landet. Och han är sammanlagt kung i Juda och Israel i 40 år. En lång tid, en generation. Han som intar Jerusalem och gör det till sin stad. Davids stad Jerusalem som blir den eviga huvudstaden till konungens stad. Det är David som gör det. Med Bibeln som också beskriver öppet och naket Davids alla misslyckande synder, otroheten som han hade med Batseba. Det förtäckta mordet på hennes man Uria för att försöka sopa undan spåren. De här berättelserna. Vi får också följa hur det i hans familj går så illa så att det krackelerar så djupt så att hans egen son, han hade många söner i och för sig, men hans egen son Absalom gör uppror mot sin egen far. Alltså det är så mycket fascinerande berättelser om den här mannen David som Gud kallar en man efter mitt eget hjärta. Alltså gå in och läs detta. Grotta in dig i det. Tänk, fantisera, be. Och bara låt Guds ande få leda dig in i de här texterna. Det finns så mycket som att lära sig. Det finns så mycket som Gud vill förmedla till oss. Och inte bara de här berättelserna i första och andra Samuelsboken. Utan också när man tittar i Bibelns stora sångbok, Saltaren. Så har David skrivit massor med sånger och dikter. Vi bjuds in i en innerlig och ärlig relation mellan David och Gud där, och det är att få vandra på helig mark. Och de här orden som David uttrycker, de här sångerna, ibland är det så att när man läser dem så tänker man så här, det är så aktuellt, det är som att det är mina ord, och Psaltaren har blivit mer och mer min egen bönebok. Jag ber ifrån, slår upp en psalm och som bara är som att Guds ande bara öppnar upp en fantastisk värld. Inte undra på att Bibeln ger David epitetet en man efter Guds hjärta. Och i Davids släkt skulle ju Jesus Kristus födas som den ultimata uppfyllelsen av alla de här löftena som Gud ger till David. Och därför så, när Jesus rider in i Jerusalem där på palmsöndagen, så ropar man Hosianna. Ja, Hosianna Davidsson. Davidsson, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. När vi kom in i den här berättelsen, nu läste jag ett helt kapitel, men jag kände att jag ville det. Har David precis innan med prästerna och folket fört förbundsarken in i Jerusalem. För han hade varit på ett annat ställe innan. Finns lite mer story omkring den. Och de hade gjort det, de hade burit den på rätt sätt. Och det hade varit dans och jubel. Och den som hade dansat och hoppat mest, det var David. Och han dansade så mycket och jublade så mycket, så hans fru Mikael, han hade flera fruar, den annan story, tittade på honom och tyckte att han beter sig ut. Han beter sig verkligen illa, det, så kan man inte göra, man är en sån kung. Men David, han jublar inför Gud, och nu börjar han fundera och tänka. Och han såg sitt eget vackra hus, och så såg han att förbundsarken stod i tält. Han fick inte riktigt det där att gå ihop. Han började fundera på, vad kan jag göra för Herren? Hur ska jag bygga för Herren? Och så föds den här visionen i Davids hjärta. Och han kommer göra mycket för att förbereda för bygget. Det kan man läsa. Han samlar enormt mycket rikedomar och ger förutsättningar för att templet ska bygga. Men det blir inte han som bygger templet, utan det blir en annan son, som heter Salomo, som kommer att få färdigställa templet. Profeten Natan, som var verkligen en sanningssägare i Davids närmsta krets, han säger till David, gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, för Herren är med dig. Vilken uppmuntran, eller hur? Men han var kanske lite för snabb där, profeten, att bekräfta Davids planer. För på natten så talar ju Herren med Natan och spetsar till och förtydligar Herrens ord till David. Men det är ändå en skön uppmuntran att få, eller hur? Gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, för Herren är med dig. Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet hur det är med mig. Ibland krånglar man ju till saker så väldigt mycket, eller hur? Hur ska jag göra? Hur ska jag tänka? Tänk om det inte är? Tänk om jag gör fel? Men ibland är det bara skönt att få en sån liksom, gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, Herren är med dig. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Skriver ju David i psalm 37 och vers 5. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Det finns någonting där i att vandra i det. Man bara ställer frågan då, vad är det som ligger på ditt hjärta? Vad är det som ligger på mitt hjärta? Det är ju klart. Vad finns där? Vad längtar mitt hjärta efter? Jag har varit med dig på alla vägar, säger Herren till David. Profeten Natan får förmedla Herrens ord. Och Gud pekar på vad han har gjort för David. Jag har utvalt dig. Jag har smort dig. Och jag har gjort dig till en kung. Och det är så Guds kallelse fungerar. Det är Guds initiativ. Gud kallar på den som han vill. Det är inte de duktiga, de kloka, de starka, de stora som kommer till Gud och säger, Gud, nu så kan du vara glad, för nu kommer jag. Vad ska jag göra för dig, Herre, så att vi ordnar det här lite bra? Så är det inte. Det var en pojke som hade hand om ett gäng får. När pappan får kallelse av profeten Samuel, en av dina söner ska smörjas till ny kung, så var pojken inte ens tilltänkt att komma. Ingen räknade med David. Men Gud gjorde det. Och så är det med Guds kallelse. Det är Guds initiativ. När vi talar om ledarskap i Guds rike, så det är inte därför att någon är stor i sig själv, utan därför att Gud är stor. Det är han som kallar. Det är han som lägger någonting i en människas hjärta. Det är väl värt att tänka på. Guds rike är annorlunda. Gud behöver inte din och min styrka. Han behöver vår tillgänglighet. Men ibland kan man säga så här: Gud, du vet, jag är inte stark nog. Jag kommer inte klara det här. Bra. Då är vi på rätt plats. För Bibeln säger: inte genom någon människas styrka och kraft ska det ske, utan genom min ande, prisad vare Jesus. När du är som svagast, min vän, när du är som mest beroende av Jesus, det är då hans kraft kan börja verka som starkast i ditt liv och i mitt liv. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Och inte nog med det, när Gud talar till David så säger han så här. Han vänder på hela kakan. Ska du bygga ett hus åt mig, tror du? Hur ska du fixa det liksom? Nej, nej, nej. Jag ska bygga ett hus åt dig, David. Jag ska göra någonting stort med dig. Jag ska göra ditt namn så stort så att ingen glömmer det. Och här står vi i Hässleholm 2022 och talar om David. Bara det är en uppfyllelse av Guds löfte. Eller hur? Och lyssna. Det stora är inte vad David gjort eller tänker göra för Gud. Det stora är vad Gud har gjort och tänker göra för David. Så är det också med dig och mig. Det stora är inte vad du har gjort eller tänker göra för Gud. Det stora är vad Gud har gjort och tänker göra för dig. När David har hört detta, då går han in och sätter sig inför Gud. Och jag tror han sjunger. Och jag tänker, det ska vi göra också. Nu en lovsång som jag har beställt av teamet här. Vem är som du? Ingen är lik dig, Gud. Vi bara ställer oss upp och så sjunger vi den här sången. Och har jag den här fonden av den här inledningen på predikan. Det är 2 halvlekar idag. Det kan bli förlängning och straffar. Man vet inte. Men vi sjunger den här sången. En gammal lovsång. Vem är som du? Ingen är lik dig, Gud.
Jesus, jag älskar dig. är min klippa, min frälsare. Din nåd är var morgon ny, din trofasthet så fast, din barmhärtighet omsluter mig. Din nåd är var morgon ny, din trofasthet så fast, din barmhärtighet omsluter mig.
Halleluja Jesus, varsågod och sitt. Halleluja Jesus, halleluja Jesus, halleluja Jesus. Vem är jag, Herre, säger David. Och det förstår man när man liksom har fått en sån uppenbarelse som han fick där. Vem är jag, Gud? Han går in och sätter sig inför Herrens ansikte, står det. Hade David en särskild böneplats? Ja, kanske det. Troligt hade han det. Eller satte han sig inför Herrens förbundsark? Ja, det vet vi inte. Men han sätter sig ner. Och jag kan tänka mig att han är helt överväldigad. Han är helt liksom tagen. När han har hört om Herrens underbara tankar för honom. Han liksom ser sig själv i spegeln. Vem han är. Då kan han aldrig mer tvivla på nåden. När jag ser mig själv i spegeln så tänker jag så här: Gud, din nåd är ny varje morgon. För utan din nåd hade jag varit totalt förlorad. Jag kan aldrig tvivla på nåden när jag ser mig själv i spegeln. Och David tänker, han tänker redan på vad Herren har gjort. Och han förundras ännu mer när han tänker på vad Herren har gjort. Och det är liksom den här platsen, när vi kommer dit och tar oss den platsen och börjar reflektera, så väcker det en tacksamhet, en lovsång och en tillbedjan. Och jag tror vi behöver besöka de platserna ofta i våra liv. Bara sätta oss inför Herren och säga: vem, Gud är? Gud, vem är som du? Vem är som du? Din barmhärtighet, din trofasthet, din godhet. Du har välsignat mig, du har hjälpt mig fram till den här dagen. Så att vi lever i den här tacksamheten i våra liv. När vi ser på Guds omsorg så kan vi också som församling bara tänka: Gud, du är så god. Och jag tror att det här föder en ödmjukhet som är så nyttig och som gör någonting med oss. Hur vi pratar, hur vi ser på saker, hur vi ser på människor, hur vi ser på omständigheterna. När vi ser det utifrån Guds godhet, hans trofasthet, hans kärlek. Och David, han säger så här, en av psalmerna: jag väntade och väntade på Herren. Han böjde sig ner till mig, han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan. Han gjorde mina steg fasta, han lade i min mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Du känner din tjänare, säger David. Du vet vem jag är. Du vet vad jag kan. Detta som har hänt med mig, det har att göra med dig, Gud. Det har inte att göra med någon annan. Han säger så här: du har gjort allt detta. Inte för att jag är den jag är, utan för att du är den du är. Och för att det ligger i din natur. Men du låter mig delta. Så uttrycker The Message Bibeln det. Du låter mig delta, jag får vara med. Det är ditt ord, Herre. Det är ditt hjärta. Och jag tror att det är just den här erfarenheten av Guds godhet som gör att David ändå i allt bara vänder sig till Gud. Han gör det när han segrar. Han gör det i sina synder, i sina nederlag. Han gör det i glädje, han gör det i ångest. För han har mött Guds kärlek. Han har mött att den är sann, den är okuvlig. Den är utan kompromiss för vårt mörker. Mörkret, själva mörkret, inte mörk för dig, skriver han på något ställe. För han har mött detta. Han har sett det. Han har smakat det. Guds ord och Guds hjärta går alltid i samklang. Vi kan inte skilja Guds ord och Guds hjärta, utan de hänger ihop. Gud är helig. Ord och handling går ihop. Nåd och sanning står sida vid sida. Så när det står att i Bibeln att Guds vrede råder, så är det ändå ett uttryck för hans kärlek. Bibeln målar upp en hel Gud. Inte en halv Gud. Inte liksom en Gud där vi har plockat ur russinen. Utan en hel Gud. Allt vad han gör, allt vad han säger, vittnar om honom. När vi försöker förstå Gud utifrån vårt eget tänkande och med oss själva i centrum, kommer vi alltid att gå vilse. För mig är det som. Nej, vänner. Vår tro bygger inte på det. Vi får tycka, vi får känna, vi får tänka. Men vår tro bygger inte på det. Ditt ord och ditt hjärta, det bygger vår tro på. Det är inte jag. Det är inte du som är i centrum. Det är Gud som är i centrum. Och det är väl det Gud säger till David här. Nej. Det är inte vår plats att utvärdera Gud och tala om för honom hur han ska agera. Vi är de skapare. Han är skaparen. Och han vet hur han skapade bäst lever och bäst fungerar. Hans ord och hans hjärta. Det leder och det bär oss. Och det är så gott att, som David säger, vi får vara med och delta. Vi får hänga på. Du får vara med. Du och jag får vara med. Och sen så prisar David Gud för hans stora kärlek. Inte bara för sin egen del, utan för sitt folk Israel. Guds löften till Israel som folk är lika trovärdiga som löftena David personligen fick. De går inte att skilja åt. Vår Gud är Israels Gud. Vi som tror på Jesus Kristus är uppfyllelsen av löftena Gud gav Abraham, Isak och Jakob, att alla folk skulle bli välsignade genom honom. Och Guds folket i alla tider är ett folk därför att Gud har kallat oss till sig själv, till sitt underbara ljus. Och Jesus fullbordade och slutförde allt som Gud hade lovat. Allt som Gud hade sagt. Och Paulus, han skriver, alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Salomo, hans son, Davids son, han fick vara med och bygga templet. Men han skriver i psalm 127, Salomo: om inte Herren bygger huset, så arbetar man förgäves. Om inte Herren vakar över staden, så vakar man förgäves. Våra egna byggen, så att säga, in. Att vi tror att vi kan producera själva. Att vi försöker åstadkomma något som ska imponera på Gud. Eller på andra. Eller få oss själva att må lite bättre. Det är att arbeta förgäves. Om Herren inte bygger huset. Om det inte är det Gud har sagt. Herre, vad vill du? Vad är din vilja? Vad är din väg? Om inte Herren bygger huset, så kommer det ansträngningar vi gör bara att dränera vår kraft och suga ut. Och det blir inget bestående, inte inför honom i alla fall. Därför att han delar inte sin ära med någon. Han gör inte det. När allt är sagt och gjort så är det ett namn som ska bli ärat och hyllat. Och det är inte mitt namn. Och det är inte ditt. Men det är Jesu namn. För det är han som bygger huset. När jag tror att jag kan och vet, och det händer ofta, ni som känner mig vet att det är så, då tappar jag ofta helt. Ingen är immun mot sitt eget högmod och sin egen stolthet. Och David hamnade ju också i den fällan med den annan predikan. Jesus säger till lärjungarna, jag ska bygga min församling. Jesus är tydlig, det är han som bygger sin församling. Och likt David får vi vara med i det som Gud, i det som Jesus gör. Vårt uppdrag är att göra lärjungar, det har han bett oss om. Gå ut och gör lärjungar så bygger han församlingen. Men ofta är jag, kanske du också, så upptagen med oss själva. Hur ska det gå för oss som församling? Hur ska det gå för oss? Hur ska vi klara det? Hur ska olika verksamheter fungera? Så att vi glömmer uppdraget. Att berätta om Jesus för människor, att göra lärjungar. Vet du vad? Jag tror att så mycket ligger i den skörd som Gud har tänkt ska komma. Eller som är mogen när människor kommer till tro. Där ligger så mycket. Om vi är fokuserade på uppdraget att göra lärjungar så kommer Jesus att bygga församlingen. Det finns så mycket att säga i den här texten. Men man kan på något enda sätt sammanfatta det och säga att Guds tankar om oss, de är alltid mycket större. Men mycket rikare och mycket mer fyllda av tro och av förväntan än vad vi någonsin kan fantisera själva. Är det någon som verkligen tror på dig och på mig så är det Gud. Han tror verkligen på oss. Han har en sån, hans tankar för Hässleholm är mycket större än våra egna. Och han förmår, säger Bibeln, att göra långt mer än vad vi kan tänka eller be om. Och Gud vill bygga sin församling, dig och mig, så att vi kan vara vittnen om Jesus där vi går fram. Så glöm inte vem Gud är. Glöm inte hans kraft. Hans styrka. Hans möjligheter. Hans ord. Hans hjärta. Hans tankar. Ska vi be tillsammans? Tack helige Gud och Fader för din trofasthet och din kärlek. Tack för din barmhärtighet. Tack för din godhet, Herre. Tack att vi i alla lägen alltid kan lita på dig, Herre. Herre, du ser det som är brustet. Halleluja, Jesus. Du ser det som vi kommer med, Herre. Jesus, vi lägger in för dig, Herre. Vi ber att du ska fylla våra liv, Jesus, på ett sätt som bara du kan, Herre. Och göra det du bara kan göra, Jesus. Tack att det är din församling, det är ditt verk, det är ditt bygge. Vi får vara med, hjälp oss att lyssna. Och när vi har hört, hjälp oss att lyda. Och Gud, när vi går stapplande fram, kanske tveksamma, rädda, kommer din kraft. Kom med din kraft och fyll oss, inte med oss själva, våra egna ambitioner, utan med ditt eget hjärta, Gud. Med ditt eget hjärta, helige Ande. Amen.